I pledge to be a president who seeks not to divide, but unify.
We did it. We did it, Joe.
The Electoral College has spoken.
We will not let them silence your voices.
Now is when the real work begins.
Ja, varmt välkomna till USA-podden Sommarspecial. Eller Gina, ska vi idag kalla den skandalspecial?
Ja, idag blir det rakt igenom skandalös USA-podd.
Underbart.
Vi kommer då djupdyka i amerikanska politiska skandaler, och det finns ju några att välja på, kan man konstatera.
Det finns det. Det finns däremot bara två USA-korrespondenter att välja på. Det är Roger Wilson, hej.
Hallå, hallå.
Och Cecilia Schavar, hej.
Hej.
Okej, Gina. Har du några skelett i garderoben själv?
Det ska väl inte handla om oss nu, det här skandalavsnittet?
Nej, jag ville bara kolla.
I plead the fifth.
Okej, ja. Nu kan ju de andra ta efter, så jag frågar inte ens dem. Hörrni, det finns som Gina sa väldigt många skandaler i den amerikanska politiska historien, och man kan sticka ner handen i säcken och dra upp lite vilken som helst. Men vi har valt ut 6 stycken som vi ska prata om idag. Och jag tycker vi börjar med den som innehåller allt. En president, sex och lögner.
But I want to say one thing to the American people. I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. I never told anybody to lie, not a single time, never. These allegations are false, and I need to go back to work for the American people. Thank you.
Ja, så där lät den 26 januari 1998 när dåvarande president Bill Clinton otvetydigt förnekar att han ska ha haft en sexuell relation med praktikanten Monica Lewinsky. Men Gina, det där var ju en lögn.
Ja, men de flesta skulle nog säga att Bill Clinton ljög här, men inte Bill Clinton. Han hävdade ju att han aldrig ljög, utan han lät bara bli att ge viss information. Och i efterhand försökte han förklara det här uttalandet med ett rätt invecklat resonemang om hur man egentligen definierar en sexuell relation och hur man definierar ordet is, ordet är. För så småningom så stod det ju klart att han hade haft en intim fysisk relation, inklusive sex, men utan penetrationssex. Det var tydligen där han drog gränsen för definitionen. Så det här var ju en skandal som bjöd på, ja, väldigt många intima detaljer om hemliga möten i ovala rummet, kan man säga. Mm.
Och då definitioner.
Mm.
Mm. Du, Gina, både du och jag var ju journalister redan då. Du jobbade på Ekot. Hur stort var det här?
Det här var en enorm nyhetshändelse och en riktig följetong. Ska jag försöka sammanfatta det lite kort?
Väldigt gärna.
Det började med en utredning som gällde en annan kvinna, som gällde Paula Jones, som anklagade Bill Clinton för sexuella trakasserier under tiden han hade varit guvernör hemma i Arkansas. Och Bill Clinton hördes i den utredningen, och utredarna försökte liksom visa att han hade haft ett mönster av att begå sexuella trakasserier. Och de frågade honom, de hade fått tips och frågade honom om han hade haft en sexuell relation med en viss praktikant i Vita huset, Monica Lewinsky. Och Clinton nekade till det. Och det var det nekandet som sen stod i fokus för hela den här skandalen. Den där rättsliga utredningen växte, och det visade sig ju sen att det fanns bevis för en sexuell relation. Det visade sig att Monica Lewinskys arbetskamrat Linda Tripp hade bandat samtal där Monica Lewinsky berättade om den här relationen. Det fanns en klänning som blev väldigt omtalad, som Lewinsky hade haft på sig, och på den fanns det spår av Bill Clintons, ska vi säga, DNA. Och det många minns från den här historien är ju just alla de här detaljerna om sexet. Men det var inte det som var skandalen, utan anklagelsen mot Clinton var att han ljugit under ed. Så det handlade om egentligen var den här påstådda lögnen. Och det var det som sen ledde till riksrätt så småningom i kongressen, där Bill Clinton till slut friades och kunde sitta kvar som president.
Mm. Men alltså sexskandaler, det är ju var då och är fortfarande en känslig sak i journalistiken. Hur hanterades det här då?
Jag kommer ihåg från Ekot att det var väldigt intensiva diskussioner om hur vi skulle rapportera om det här. Jag var vikarie i Washington under en period den där våren 98, mitt under brinnande Monica Lewinsky-skandal. Och det var en del stränga, erfarna redaktörer på redaktionen som var väldigt skeptiska och tyckte att det här var mest en snaskig sexskandal och varför ska vi rapportera så mycket om det? Det får för mycket utrymme. Men det utvecklades ju till en händelse som var nära att fälla supermakten USAs president, så att det hade ju otroligt stora faktiska konsekvenser. Det var dessutom bara andra gången i historien som en president i USA ställdes inför riksrätt. Det hade ju inte hänt sedan 1800-talet och Andrew Johnson.
Mm. Monica Lewinsky var som sagt praktikant i Vita huset. Hon var drygt 20 och Bill Clinton var världens mäktigaste man och drygt 25 år äldre. Roger, det är ju spännande med hur man såg på den här historien då och hur man med tiden har kommit att se på den. Är det någonting som du tycker har förändrats i det här synsättet?
Jag tänker att det är flera av de ämnena vi ska prata om idag, för jag har ju fått kika lite på manuset, som inte hade kanske blivit likadant eller utspelats på samma sätt idag. Men att tänka, och här, det här fallet kan man ju bara tänka på MeToo och skambeläggandet av kvinnan och så vidare, som skulle kunna förändrat allting. Lewinsky skrev väl själv en självbiografi, tror jag, som kom ut ganska tidigt, 99 tror jag. Och sen höll hon sig undan från det offentliga i mer än 10 år, tror jag. Sen gjorde hon någon form av comeback. Fick då också en hel del hat riktat mot sig. Men skrev någon uppmärksammad Vanity Fair-artikel. Har gjort TED-talk. Har ju nu ett Twitter-konto som är populärt. Där hon har väldigt mycket självdistans. När hon ibland hintar om det som hänt i hennes personliga historia. Och jag menar, det är väl tydligt att med dagens ögon så var det ju hon som var utsatt och det var ju hon som någonstans hängdes ut snarare än då än Clinton. Det är ju lite intressant, tänker jag, att en del av den här frustrationen eller ilskan eller skambeläggandet i den här frågan ju riktas mot Hillary Clinton kanske fortfarande snarare än Bill Clinton. Och att Bill Clinton på ett sätt och vis blev en kanske en liten belastning för Hillary Clinton när hon skulle försöka bli president, tänker jag. Men någonstans känns det som att Bill Clinton hela tiden klarar sig undan det här. Och att man i så fall, man eventuellt kan tänka sig att driva med Hillary för att hon lät det här hända. Eller att hon någonstans var så inriktad på att själv också kunna behålla makten. Att hon köpte Bill Clintons otrohetsaffärer. Snarare att man faktiskt pratar om Bill Clinton och hans roll och hans någonstans eftermäle.
Mm. Cecilia, alltså det här med att Hillary skuldbelas, det var ju väldigt intressant. Och det är det ju fortfarande, precis som Roger säger, att hon på något sätt av någon slags iskall maktkalkyl skulle ha accepterat Bill Clintons otroheter.
Ja, precis. Hon fick ju den stämpeln då att det skulle varit någonting väldigt negativt för henne att hon dels förlät honom, att det var en svaghet, men också att det har ju beskrivits som att hon har gått till attack mot de här kvinnorna på olika sätt och sådär, i och med att hon har försvarade sin man så väldigt, väldigt hårt där när skandalen pågick. Och sen så får man ju komma ihåg att under presidentvalskampanjen 2016 när Clinton kandiderade mot Trump, då pratades det ju väldigt mycket om den här skandalen och Bill Clintons andra anklagelser från kvinnor och sådär. Och under en presidentdebatt mellan Hillary Clinton och Donald Trump så hade ju Trump-kampanjen bjudit in flera av de här kvinnorna som anklagat Bill då för sextrakasserier och annat, som satt liksom längst fram i publiken där för att på något sätt få Hillary Clinton ur spel. Så att det här är ju någonting som har förföljt båda Clintons, verkligen.
Mm. Gina, även om då Bill Clinton är den som aldrig har gått med på att han ljög, så är ju i princip alla andra överens om att han ljög när han sa det här. Alltså det kan vara lite svårt att begripa Varför han gick ut så hårt med den här lögnen? För att själva saken var ju trots allt inte värre än en otrohet. Och det kan ju vara liksom moraliskt tvivelaktigt kan ju vissa tycka. Men det är ju inte kriminellt.
Nej, och det är ju intressant att fundera på. Vad hade hänt om han hade, som du säger, bara sagt att det här var en otrohetsaffär eller om han var kär eller... Inte vet jag, om man hade pratat om det på det sättet istället för att stenhårt stå fast vid att de inte hade en sexuell relation. Då hade det blivit någon sorts moralisk affär och han hade säkert fått väldigt mycket kritik för det. Men det hade ju inte kunnat leda till riksrätt i så fall. Det där uttalandet fick ju enorma konsekvenser. Och hans kritiker hävdar att det här varit ett mönster när det gäller Bill Clinton. Att instinktivt neka till otrohet eller affärer med kvinnor. Och som Cecilia säger, han har ju, det är ju flera kvinnor som tidigare har anklagat honom för sexuella trakasserier, sexuella övergrepp. En kvinna har anklagat honom för våldtäkt. Han har nekat till alla de anklagelserna. Och i ett av fallen kan man ju konstatera, när det gäller Paula Jones, där gick Bill Clinton med på att betala nära $1 miljon i en uppgörelse mot att rättegången lades ner.
Mm. Du säger att det fick enorma konsekvenser och riksrätt är förstås en enorm konsekvens. Samtidigt var ju det här under Bill Clintons andra presidentperiod, så att han kunde ju ändå inte väljas om. Alltså vad är det för konsekvenser du tänker på?
Konsekvensen är att för alltid kommer han vara en av de tre presidenter i hela historien som ställdes inför riksrätt. En otroligt förnedrande process på många sätt. Sen friades han och satt kvar, och faktum är att hans opinionssiffror steg under den här perioden, särskilt precis i samband med riksrätten. Det var många amerikanska väljare som tyckte att republikanerna gick för långt i sina attacker mot Clinton, så han nådde någon sorts toppnotering när det gäller opinionssiffrorna. 73% var han uppe på precis under den här riksrättstiden. Och även Hillary Clinton faktiskt, som ju var first lady, hennes popularitetssiffror steg också. Så att i amerikanska folkets ögon verkade det inte, åtminstone inte då, vara en skandal som skadade honom politiskt. Men riksrätten går ju till historien ändå. Och som Roger var inne på, om man tittar på konsekvenserna för den andra parten, för Monica Lewinsky, så förändrades ju hennes liv för alltid. Och hon har ju berättat senare hur utsatt hon blev genom den här enorma uppmärksamheten, medierapporteringen, de juridiska följderna, och att hennes privatliv blev liksom ut- och invänt, och det förekom påståenden om hennes karaktär och moral som man nog skulle se ett nytt ljus nu också efter MeToo till exempel.
Mm. Hörrni, vi går över till den kanske mest svåruttalade skandalen i amerikansk politik och antagligen en av de mest tragiska också, Chappaquiddick. I korta drag handlar det om när politikern från USAs tyngsta politikdynasti, John F. Kennedy och Robert Kennedys lillebror, Ted Kennedy, var på väg hem från en fest 1969 och körde av en bro och ner i vattnet, och en ung kvinna som jag faktiskt är lite osäker på hur hon uttalar sitt efternamn, Mary Jo Kopechne.
Kopechne,
du ser, det sa producenten. Det kommer Cecilia att rätta dig på. Och det gjorde du också, Kopechne. Hon miste i alla fall livet i den olyckan när hon drunknade. Cecilia, det här är ju en tragisk händelse, men var i ligger skandalen i det här?
Ja, det är verkligen en otroligt tragisk händelse. Och det kanske bara hade förblivit en väldigt sorglig olycka. Alltså liksom ännu en tragedi att lägga till raden av tragedier då i Kennedy-familjen. Precis som du säger var ju Ted Kennedy lillebror till Bobby och John. Och Bobby Kennedy hade ju mördats inte så långt innan. Och några år tidigare hade ju även presidenten John F. Kennedy gjort det. Men det som gjorde det här till en skandal var egentligen vad Ted Kennedy gjorde efter den här olyckan, för att han gjorde en hel del konstiga saker. Till exempel så kontaktade han inte polisen. Det var först, tror jag, 9-10 timmar senare som polisen upptäckte det här och så. Och en del av hans uppgifter om vad som hände den där kvällen har efteråt inte riktigt gått ihop. Och det finns uppgifter om att han och hans rådgivare och annat försökte också mörklägga en del av omständigheterna kring den här kvällen. Om det till exempel var att han ville dölja kanske att han hade druckit när han körde, eller att han inte ville att det skulle komma ut att han hade åkt bil med en kvinna som inte var hans fru så där sent på kvällen och så. Men det var egentligen hans agerande som gjorde att det här blev en stor skandal.
Vi kan väl höra hur det lät när Ted Kennedy 1969 gjorde ett uttalande i TV en vecka efter olyckan, när han erkände att han gjort sig skyldig till brottet att lämna en olycksplats.
This morning I entered a plea of guilty to the charge of leaving the scene of an accident.
No words on my part can possibly express the terrible pain and suffering I feel over this tragic incident and the grief we feel over the loss of a wonderful friend. Whatever the future holds for me, I hope that I shall be able to put this most recent tragedy behind me and make some further contribution to our state, mankind. Thank you and good night.
Cecilia, lyckades Ted Kennedy få allmänhetens sympati då efter det här?
Alltså, både och på sätt och vis. Jag menar, han kunde sen sitta kvar som senator, som vi vet, i decennier. Jag tror att han satt i senaten i 46 år. Och han lyckades nog ganska väl också med att spinna på det där som vi just hörde. En i raden av Kennedy-tragedier. Men samtidigt så blev det här verkligen en belastning för honom också. Det gjorde till exempel att han inte kunde kandidera till president, som han och väldigt många runt omkring honom hade förväntat sig och ville att han skulle göra de kommande valen, utan han väntade till 79, då han ändå valde att utmana den sittande presidenten Jimmy Carter i primärvalet då, och som var 1980 var ju valet. Men det slutade ju också med inte så väl för Teddy Kennedy, och det hade egentligen att göra med en mycket berömd fråga från en journalist som löd: varför vill du bli president? En ganska enkel fråga som Ted Kennedy hade väldigt svårt att svara på. Det har många beskrivit som en av anledningarna till att han inte lyckades någonsin bli president. Men Chappaquiddick-skandalen har verkligen också hängt efter honom under hela hans liv.
Mm. Gina, han, som Cecilia säger, han var senator i alltså i nästan 50 år. Det kan ju ändå inte ses som en helt misslyckad politisk karriär.
Nej, verkligen inte. Och en väldigt inflytelserik senator. Han drev ju bland annat sjukvårdsfrågorna väldigt konsekvent och var ordförande i det utskott som har hand om sjukvårdsfrågorna. Men han hade ju satsat på en presidentkarriär om inte det här hade hänt. Och det kan man ju också fundera över, så där sliding doors-aktigt. Att vad hade hänt om han hade ställt upp i presidentvalet 76 som han egentligen hade satsat på? Nu blev det Jimmy Carter istället som vann 76 mot Gerald Ford. Och Jimmy Carter fick en mandatperiod och blev sen slagen i nästa val. Hade det sett annorlunda ut om det hade varit Ted Kennedy utan den här skandalen som hade suttit vid makten i Vita huset? Vem vet? Men det är ett intressant scenario att fundera på, för att Kennedy-klanen har ju spelat väldigt, väldigt stor roll i amerikansk politik under hela 1900-talet, eller stor del av 1900-talet.
Mm. Roger, en tv-fråga måste vi ändå ha. Alltså, jag tror att det är många som lyssnar nu som tänker så här: har jag inte sett en sån här scen? Och det har man ju i tv-serien Succession, som i princip kopierade den här tragiska olyckan.
Du tänkte att du skulle spoila den serien nu för de som inte sett den?
Ja, det tänkte jag. Nej, det tänkte jag. Det gör man väl ändå inte.
Ja, det finns en sån scen, så kan vi väl säga. Ja. Nej, precis. Det finns en scen. Jag skulle däremot rekommendera Joyce Carol Oates bok Mörkt vatten, som skildrar den här händelsen från den unga kvinnans synvinkel. Det handlar om en ung kvinna som sitter i en bil som sakta fylls med vatten. Hon tänker tillbaka på vad som hände den här kvällen och tänker tillbaka på sitt liv. Den är faktiskt väldigt, väldigt bra, tycker jag. En tunn liten bok som man kan läsa. Och som jag har förstått nu när jag researchade lite, också gjorts om till opera. Om man vill lyssna på det här dramat ur hennes synvinkel. Ett perspektiv som kanske inte lyfts fram så ofta.
Mm. Och sen kan man ju läsa om storebror John F. Kennedy och Marilyn Monroe i samma författares bok Blond, som däremot är en jättetjock bok.
Mm. Jo, men jag tänkte också att det, just det här med vi pratat om kvinnornas roll, att efter MeToo så har man börjat prata mycket mer om kvinnorna i de här olika skandalerna och vad de egentligen har fått gå igenom. Och Mary Jo Kopechne har det börjat pratas mer om på senare år också. Alltså man har velat, framförallt hennes familj och vänner och sådär, har velat lyfta fram henne, för att under väldigt lång tid så har hon beskrivits som blondinen. Blondinen i Chappaquiddick-skandalen, blondinen i Teddy Kennedys bil. Jag tror att det var till och med rubriker som kom efter den här skandalen, morgonen eller dagen efter, där det stod liksom Ted Kennedy i bilolycka with blonde. Så hon, det var det hon blev i mångas medvetande, men hon arbetade med Bobby Kennedys presidentkampanj och var en väldigt framgångsrik politisk rådgivare i Washington, framförallt under Bobby Kennedys presidentkampanj då.
Då tycker jag vi tar en skandal från 1980-talet som mer handlar om utrikespolitik, gerillor och krig. Och det är en mycket, mycket intrikat skandal det här. Roger, Iran-Contras, take it away.
Jag är tacksam av att jag fick detta på mitt bord. Jag har nu byggt upp ett löspapperssystem här där jag ska försöka med olika pilar som går fram och tillbaka för att man ska förstå det här. För att se om det funkar. Reagan är i alla fall president. Vi kan väl börja där, eller hur?
Ja, det börjar vi.
Och Reagan var extremt oroad och engagerad i det politiska läget i Centralamerika, som man ju pratade om då i alla fall som Amerikas bakgård. Om kommunismen skulle få fäste i Centralamerika så skulle den kunna sprida sig upp till USA. Det var väl ett av de skräckscenarion man hade. Och då fanns ju sandinisterna då, som styrde i Nicaragua. Och det ville man ju från Reagan-administrationen försöka få ett stopp på. Och man stöttade då på olika sätt den här kontrasgerillan som fanns där då. För att de skulle bekämpa sandinisterna. Den typen av stöd stoppades av demokraterna i kongressen. Och då fick man försöka hitta andra sätt att stötta kontras då på. Och då hade man en annan plan, hemlig plan då. Och det var att man skulle sälja vapen till Iran. För att på det sättet få loss amerikansk gisslan från Libanon då. Där Hezbollah då höll sex amerikaner som gisslan, tror jag det var. Och Hezbollah hade då kopplingar till Iran, och man då sålde vapen till Iran som då var utsatta för ett embargo. Då skulle Iran se till att den här gisslan blev släppt. För de pengarna som Iran betalade för vapnen skulle man då ge en del av de pengarna för att köpa vapen till kontrasgerillan. Och jag menar, det finns många fler detaljer, men jag kanske inte ska gå in på exakt alla. Jag tycker ju mer man rotar i det här, desto fler så dramatiska saker finns det. En hel del affärstekniska saker och en del andra länder också som är inblandade. Allt det här korthuset får man väl ändå kalla det. Med dels exportera vapen till en främmande makt som utsätter för vapenembargo. Dels att man förhandlade alltså med terrorister, något som Reagan hade sagt att man inte gjorde. Och sen en tredje grejen att man stöttade grillan i Nicaragua trots att kongressen sagt att man inte fick det. Alla de här sakerna kollapsade lite grann när då ett plan med vapen till kontrasgerillan störtade, blev nedskjutet. Och det överlevde då en person där som kunde berätta, en amerikan då, som kunde berätta om varför han var där och i vilket syfte. Och då började det här liksom snurras upp igen. Och det här ledde bland annat då till tv-sända kommissionsutfrågningar där då Oliver North var en av centralfigurerna som berättade lite om hur det var och som också påstod att Reagan visste om det här. För huvudfrågan var lite grann, hur mycket visste Reagan, hur insyltad var presidenten i det hela?
Så bara om jag sammanfattar det här, som jag tycker du drog det här alldeles utmärkt
gjorde
utifrån
det,
ditt
gjorde
det
en enda
system. Verkligen,
men då var det en enda utandning är rädd. Så, ja.
Men då var det så här alltså att USA sålde vapen till Iran för att få loss amerikansk gisslan och sen skickade man en del av vinsten då av de här pengarna vidare till gerillan i Nicaragua som skulle bekämpa kommunismen.
Vi pratar miljonbelopp, alltså tvåsiffriga miljonbelopp i dollar. Så det var ganska mycket pengar dessutom.
Jag förenklade det ganska mycket, men ungefär så var det. Och som Roger har berättat...
lite bonusinfo.
Reagan var alltså president under den här tiden och antikommunismen var som sagt en väldigt stor sak i USA. Och kalla kriget var ju på 80-talet iskallt. Och efter många och långa kongressförhör om Iran-Contras-affären så kommenterade Reagan det hela och slog då fast att han inte hade vetat att pengar från vapenförsäljningen till Iran skickades vidare till gerillan Contras.
The big question during the hearings was whether I knew of the diversion. I was aware the resistance was receiving funds directly from third countries and from private efforts, and I endorsed those endeavors wholeheartedly. But let me put this in capital letters. I did not know about the diversion of funds. Indeed, I didn't know there were excess funds.
Nej, Ronald Reagan kände inte till det här, sa han. Roger, alltså som vi hörde när du berättade, det är ju en ganska raffinerad och komplicerad setup det här. Varför gjorde de det här så himla, himla krångligt? Pentagon har väl massa pengar att skicka till kontra som de skulle vilja i hemlighet?
Ja, men det var ju ett sätt, nej, men de fick ju inte, det här var ju ett sätt att försöka fixa det liksom så att ingen skulle märka det och att man på dessutom, det var ju också ett självfinansierande system kan man säga eftersom man ju fick in pengar som man sen fördelade vidare. Så att säga, fanns ju också liksom planer på ett tredje partkonto liksom så att allting skulle skötas på ett snyggt sätt tänkte man då. Men på tal om förnekanden som ingen tror på, det här uttalandet av Reagan har ju också ifrågasatts väldigt mycket. Och de flesta tror väl att han visste väldigt väl om vad som hände. Även om jag hörde i en intervju där man pratade om att Reagan kanske inte var på sin intellektuella höjd under de här sista åren som president i alla fall. Men jag vet att jag funderar på att ta ut ljud från en Saturday Night Live-sketch i alla fall. Där hela idén var att Reagan liksom låtsades vara gammal och gnetig och gullig. Men att han egentligen så talade arabiska, skötte liksom allt, hela planeringen i ett war room på ovala rummet och liksom var otroligt drivande. Men det
var alltså i en satir-tv-program,
ja,
skulle jag säga.
Precis. Ja, precis. Och det var så också en intervju med en av journalisterna som rotade i det här på den här tiden, John Martin. Och han menar ju att den här liksom skandalen har blivit lite underdriven för att ingen riktigt blev boven. Alltså Oliver North straffades ju, men det var liksom en skandal där det inte fanns en tydlig skurk. Det fanns ingen som riktigt pekades ut som den högsta ansvarig. Och han menade att det berodde på att kongressen liksom förhandlade fram immunitet med en del av vittnena så att man helt enkelt inte kunde straffa folk för att de då berättade om hur de hade lurat kongressen istället och att det gör att den här affären inte ligger i skandaltoppen. Jag tror att det beror på att det tar flera minuter bara förklara grundförutsättningen också faktiskt, för att det är så himla komplicerat. Ja.
Gina, kan man tro att det är, alltså om man ändå ska försöka tro att Ronald Reagan talar sanning i det här uttalandet, att han faktiskt inte visste någonting, så finns det ju ändå en term, deniability, att liksom den högst uppsatta då, presidenten, ska inte känna till det fuffen som pågår för att han just ska kunna förneka. Vad tror du om
visst.
Det?
Ja, så kan det ju vara.
Det är en teori.
Vi ska komma, det är en teori, absolut. Ja. Men i det här fallet så fanns det ju kopplingar i alla fall, absolut. Men sen finns det ju den där metoden att, mm. att skydda så att säga högsta chefen.
Mm. Men du, Gina, Roger var ju inne på det. Oliver North som ju ändå mm. spelade något slags huvudroll i det här. Oliver North som satt verkligen. I sin militäruniform under de här långa kongressförhören som jag kommer ihåg. De sändes ju inte på svensk tv men man såg ju ändå nyhetsklipp i Rapport. Klockan 19.30 på det här. Alltså, vem var den här Oliver North-figuren?
Han var högt uppsatt, stilig militär. Han var Vietnamveteran och han var ju väldigt nära medarbetare till Reagan. Han satt i Reagans säkerhetsråd och var ju då därmed högst involverad i den här Iran-Contras-affären. Så han ledde den här aktionen med att sälja vapen till Iran. Och genom sin roll och genom att han syntes och hördes mycket så blev han också ansiktet utåt för den här skandalen. Han blev på något sätt symbolen för en militär som hade förstört dokument och ljugit för kongressledamöter. Så att han blev ju oerhört kritiserad men han blev också hyllad i vissa kretsar. Så småningom fick han en karriär som kommentator, syntes under en period ganska ofta i Fox News. Han hade ett program på Fox där han pratade militärhistoria bland annat. Och han blev också för några år sedan, en rätt kort period, något år eller så, så var han ordförande för NRA, alltså mm. vapenlobbyn. Mm. Så att han gick vidare, har också skrivit militärromaner efter den här tiden.
Mm.
Jag ska också bara lägga till att jag pratade med en kompis här i USA som snackar om att den här kommissionen och utfrågningarna att det liksom slår ut allt annat på tv och att han kom ihåg det i alla fall som att till och med Sesame Street fick liksom utgå från tablån för att man skulle visa utfrågningarna i den här Iran-kontra-kommissionen.
Och då är det något oerhört tungt som har hänt kan vi meddela.
Ja, ett traumatiskt barndomsminne tydligen.
Ja. Hörrni, ska vi vandra ytterligare något decennium bakåt i tiden då till 1970-talet och den väl mest omtalade och mest omskrivna skandalen i USA. Richard Nixon och Watergate.
And I want to say this to the television audience. I made my mistakes. But in all of my years of public life, I have never profited from public service. I've earned every cent. And in all of my years of public life, I have never obstructed justice. And I think, too, that I can say that in my years of public life, that I welcome this kind of examination because people have got to know whether or not their president is a crook. Well, I'm not a crook. I've earned everything I've got.
Ord och inga visor ifrån Richard Nixon där i sitt kända uttalande. Gina, var han en crook?
Ja, om man med crook menar en person som ljugit, en bedragare, så japp, då var han ju en crook. Det skulle komma att bevisas. Och det är ju så många klassiska citat från Watergate-skandalen. Det här är verkligen ett av dem. Mm. I am not a crook.
Mm. Gina, den här skandalen innehåller ju politisk rivalitet, inbrott och en konspiration som sagt som når in hela vägen i Vita huset.
Ja, men det här är liksom alla politiska skandalers moder på något sätt. Arketypen för en amerikansk politisk skandal. Och Watergate, eller liksom själva begreppet att lägga till gate, har ju blivit synonymt med en skandal.
Mm.
Och alltihopa började sommaren 1972, en varm natt i juni, när polisen rapporterade ett inbrott som hade ägt rum i just Watergate. Och det var då ett stort kontorskomplex, numera är det ju lägenheter också, men där hade demokraternas parti, DNC, sitt högkvarter i Watergate-komplexet. Och det var fem män som greps för det här inbrottet, fem ganska liksom otypiska inbrottstjuvar. De hade inte någon tidigare liksom historia av att ha gjort inbrott. Och det var ett par journalister på Washington Post som började intressera sig för den där storyn och anade att det var något, att det fanns anledning att gräva. Och det var ju Bob Woodward, och så småningom så jobbade han i tandem med sin kollega Carl Bernstein. Och de här två, Woodward och Bernstein, började nysta. De hade en informatör inom FBI som gick under namnet Deep Throat, som de mötte i ett dåligt upplyst garage på andra sidan Key Bridge, på andra sidan Potomacfloden i Virginia. Och de hade liksom koder signalerade till Deep Throat när de ville träffa honom och så där. Och det visade sig så småningom att det här inbrottet hade kopplingar som gick att härleda hela vägen in till Vita huset, hela vägen till den republikanska presidenten Nixon. Och Nixon, som vi hörde, han förnekade ju all "I am not a crook", men till slut så krackelerade hela hans försvar. Och det som fick honom på fall var ju att det visade sig att han själv hade spelat in, han hade dokumenterat i ovala rummet, inspelade ett samtal där han avslöjade sig själv, och det visade sig att han hade varit med och planerat och försökt dölja spåren efter det här inbrottet och dessutom hade ljugit om det. Och det var på något sätt spiken i kistan för Nixon.
De här Nixon-banden, de är ju något av det märkligaste i amerikansk politisk historia.
Ja, det är helt sensationellt att han skapade sina egna bevis.
Ja. Alltså, konsekvenserna av det här blev ju gigantiska. Alltså, Richard Nixon valde ju att avgå.
Precis, och det som gjorde att han till slut avgick, det var ju att kongressen började förbereda riksrätt. Det här pågick ju, själva inbrottet var 72, och under sommaren 74 så hade det gått så långt så att de förberedde riksrätt. Och då var det en grupp republikanska senatorer som gick över till Vita huset och bad att få prata med presidenten och sa till honom att du har inte vårt stöd, vi kommer rösta för att fälla dig. Och det var det som gjorde att Nixon bestämde sig för att den här förnedringen tänkte han inte utsätta sig för, utan han avgick innan det blev riksrätt. Så att han avgick som president 9 augusti 74, så slapp han riksrätten. Och det blev ju inga andra rättsliga följder heller för honom, utan hans efterträdare, som var Gerald Ford, benådade honom en månad senare. Sen blev det åtal mot en massa andra personer och nästan 50 personer som dömdes till fängelse i den här härvan, men inte Nixon själv.
Nej, men det här blev ju som sagt otroligt dyrköpt för Nixon. Men vad var det han hade tänkt att han skulle vinna med det här inbrottet? Vad var det som var så viktigt som låg där inne?
Det handlade om hans återvalskampanj, och han hann ju också bli återvald så att säga 72. Så att det handlade om att hitta anledningar att attackera demokraterna på olika sätt.
Mm. Cecilia, vi har ju pratat om det i jämförelse med när det hände och hur det ser ut idag. Tror du att Nixon hade behövt avgå idag?
Ja, jag anar den underliggande antydningen kanske till den tidigare presidenten här, Donald Trump, och riksrättsprocesserna mot honom, som förstås han började och där han friades i två stycken sådana processer. Och han avgick ju inte, och jag tycker att det här är ganska svårt att säga. Jag tror att innan president Trump så kanske jag hade svarat ja, att han hade behövt avgå även idag, Nixon. Men Trump visade ju på många sätt att väldigt tuffa anklagelser mot en politiker, alltså både redan under hans presidentvalskampanj där många saker hände, där nästan alla sa att hade det varit någon annan president eller någon annan presidentkandidat så hade han fått hoppa av. Och även också som president, att hade det varit en annan president hade han fått avgå för det här. Och utan att lägga någon värdering i anklagelserna mot honom, han har ju själv alltid hävdat att det har varit helt felaktigt, att han inte har gjort någonting som helst fel. Men man kan ju helt klart säga att Trump har ju haft varit en teflonman på många sätt som inte många andra presidenter har varit tidigare. Och frågan är om det har satt något slags prejudikat också för framtiden.
Mm. Roger, i det här ljudklippet vi spelade, det var ju inte särskilt långt det med Nixon, men man hör ju ändå där hur förrättad han är. "I've earned everything I got", säger han. Vad säger det om Nixon som människa, tror du?
Ja, men om man börjar rota där i Nixons personlighetsdrag så döljs både det ena och det andra. Man pratar om starka drag av paranoia som i sig eventuellt ibland kanske var berättigade. Man pratar också om liksom en snarstuckenhet och ojämnhet i humöret då. Men även om hans problem med sömnlöshet som han då löste genom olika piller och att han då också på grund av detta inte tålde alkohol särskilt väl. Att han var låg på morgonen på grund av de här pillerna han tog och så hög på kvällen istället. Och liksom, jag helt enkelt jagad av sina egna demoner, skulle man också kunna säga. Sömnlöshet är ju en sån där sak som kan sätta igång både det ena och det andra hos människor. Som person som kanske inte helt, var helt stabil, ska vi säga så, lite mer neutralt då.
Vad säger du, Gina? Är det en bra beskrivning?
Det tycker jag är en utmärkt beskrivning. Ja. Och sen är det ju, hela den här skandalen är ju ett sånt, ja, men det är ett sånt klockrent exempel på maktmissbruk. Så att det, på det sättet har det verkligen blivit liksom ursprunget som man utgår från på något sätt när man pratar om politiska skandaler. Och sen tänker jag också på det här, vilket avtryck det har gjort i populärkulturen på olika sätt. Dels filmer och böcker, All the President's Men, men också det här med alla uttryck. Gate, alltså Watergate, Russiagate och så vidare. Men också Deep Throat, Follow the Money, som journalisterna som följde pengaspåret. Älsklingsuttrycket Saturday Night Massacre, när han alltså sparkade två justitieministrar samma kväll för att han försökte få den här utredningen nedlagd. Liksom. Så att det har på många sätt gjort avtryck liksom, i amerikanskt politiskt liv och sättet man pratar om politik fortfarande.
Mm. Spännande. Jag tror inte vi har sett den sista populärkulturella uttrycket från Watergate-skandalen som den har inspirerat till. Jag tror att det kan komma fler. Men hörni, vi går vidare med en skandal som till viss del liknar den vi började med, nämligen en sexskandal. Visserligen på lite lägre nivå. Det handlar om Anthony Weiner som sågs som ett riktigt framtidsnamn i det demokratiska partiet och som var gift med Hillary Clintons närmaste medarbetare, Huma Abedin. Cecilia, det här var ju en tidning som avslöjade i mitten på 10-talet. Vad var det Weiner hade gjort?
Det här är på sätt och vis en väldigt klassisk sexskandal eller sextrakasseriskandal kanske till och med. En genre som vi ju då väldigt väl känner till. Allt från guvernören i New York, Elliot Spitzer som köpte sex av prostituerade till guvernören i South Carolina, Mark Sanford som berömt sa att han var och vandrade i Appalacherna när han i själva verket var med sin älskarinna. Men den här skandalen med Anthony Weiner kom att faktiskt höra samman med mycket större politiska rörelser. Vi kommer landa i presidentvalet 2016 och Hillary Clintons presidentkampanj faktiskt. Men det som hände 2013 var att Anthony Weiner som då var demokratisk politiker, han var mitt uppe i borgmästarvalet då, där han då kandiderade. Jag tror att det var bara 49 dagar kvar till primärvalet där 2013 när nya bilder publicerades på honom. Helt enkelt, där han visar sig dick pics, om vi ska tala klarspråk, som han hade via sitt offentliga Twitterkonto skickat till olika kvinnor. Och de här uppgifterna hade ju egentligen allt som en sexskandal ska innehålla. Jag vet inte om ni minns, vad var det Anthony Weiner kallade sig när han skickade de här sexbilderna?
Åh, det var något konstigt. Hittepånamn.
Mm. Ja, men det var Carlos Danger och han chattade då med en kvinna som kallade sig för Sydney Leather. Så ni hör ju, det fanns ju väldigt mycket i den här skandalen.
Mm. Och vi kan väl lyssna på hur det lät när Anthony Weiner och hans hustru Huma Abedin gemensamt uttalade sig för pressen.
There is no question that what I did was wrong. This behavior is behind me. I've apologized to my wife Huma. And I'm grateful that she has worked through these issues with me and that I've had her forgiveness. I want to again say how very sorry I am to anyone who has received the receiving end of these messages and the disruption that this has caused. And my wife, as I have said, my wife and I, as I've said, are moving forward together.
So really what I want to say is I love him, I have forgiven him, I believe in him, and as we have said from the beginning, we are moving forward.
Ja, de skulle ta sig ur det här och gå framåt tillsammans. Så blev det väl inte riktigt sen. Vi kan återkomma till det. Men Cecilia, vem var Anthony Weiner? Varför är han viktig?
Ja, men alltså, det här är intressant tycker jag, det här klippet, för att hans fru Huma Abedin, hon har precis som många fruar i de här skandalerna en väldigt viktig roll i den här liksom, krishanteringsformen som det är. Känd politiker har gjort någonting väldigt dumt och blivit påkommen, måste stå framför pressen och helt nödvändigt ha sin fru vid sin sida som då ska intyga, vara något slags vittne om att allt är okej, om jag har förlåtit honom så kan ni också gör det. Men Huma Abedin är inte vem som helst och var inte vem som helst. Och vi kommer att återkomma lite till henne. Men Anthony Weiner då, för att gå tillbaka till honom, han var som sagt en demokratisk politiker, född och uppvuxen i New York. Var lite, precis som du beskrev också, ett up-and-coming namn i det demokratiska partiet. Och han hade suttit i flera perioder i representanthuset för demokraterna. Men han fick avgå från kongressen ett par år innan detta. För att, ja, gissa vad, det framkommit att han skickat dick pics då också. Så det var en skandal som upprepade sig dessutom. Men Huma Abedin då, hon som stod där och sa jag har förlåtit honom, hon var en av Hillary Clintons absolut närmsta rådgivare. Hon brukar beskrivas som en andra dotter till paret Clinton. Och det här som var en ganska klischéartad sexting-skandal skulle komma att få konsekvenser för Hillary Clinton. För att det här med Anthony Weiner, det blev en mycket mörkare historia. Han blev absolut inte borgmästare i New York 2013 efter detta. Det stod klart. Men några år senare så började han också utredas för mycket allvarligare brott. Nämligen att han hade skickat bilder till en 15-årig flicka. Och han dömdes senare för det här brottet och är nu en registrerad sexbrottsling i USA. Och Huma Abedin har skilt sig från honom. Men när den här utredningen mot Weiner om det här sexbrottet mot en minderårig pågick under 2016 så hittade man i hans datorer e-post kopplade till utredningen av Hillary Clintons privata e-mail-servrar. Ni vet, det var ju otroligt mycket prat om att hon hade använt sin privata e-post för att skicka hemligstämplat material helt enkelt. Och Weiner var ju som sagt gift med Huma Abedin som var en av hennes närmsta rådgivare. Och den här utredningen mot Weiner, när man hittade e-post från Hillary Clinton, det ledde till det här berömda meddelandet från FBI-chefen James Comey som blev offentligt i slutet på oktober, alltså väldigt kort innan presidentvalet 2016, om att man höll på att utreda Clinton i relation till hennes e-post. Och det här blev ju otroligt kritiserat väldigt snabbt, att FBI-chefen går ut med detta så nära in på ett presidentval. Och Hillary Clinton själv menar att Comeys agerande var en starkt bidragande orsak till att hon sen förlorade valet. Och sen visade det sig att de här mejlen som hittades i Weiners laptop inte var vikt för utredningen mot Hillary Clinton. Men så att det som började som en klassisk sexskandal kom att få mycket större politiska implikationer här i USA.
Mm. Gina, det känns väldigt, alltså USA är ett jättestort land med jättemånga miljoner invånare, men känns ju otroligt litet och kletigt när Cecilia berättar om det här.
Ja, det här blev ju på något sätt en form av familjeaffär för Clinton, just att hon hade pratat om Huma Abedin. Det var uppenbart att de hade en väldigt god professionell relation, jobbade tätt ihop. Men också att hon såg Huma Abedin som sin andra dotter, som hon hade sagt. Och eftersom det fanns så uppenbara paralleller mellan ja, det som Hillary Clinton utsatts för när det gällde en väldigt offentlig och uppmärksammad otrohet från hennes man, och sen utsattes hennes andra dotter för en liknande historia, så blev det ju, ja, det gjorde att uppmärksamheten blev enormt stor. Och sen de här politiska konsekvenserna som Cecilia säger ovanpå det, gjorde att det här är verkligen en av de stora politiska skandalaffärerna.
Roger, är du sugen på lite 1800-tal?
Det är jag. Jag måste bara säga att den här genren med presskonferenser där kvinnor ska stå sidan om och stötta sina män som har gjort misstag är bland det mest plågsamma jag vet, tror jag. Bara se deras ansikten. Det finns väl vissa som spelas bättre än andra, tror jag. Men alltså, on top of everything else så ska man också stå där och vara lojal. Nej, jag vet inte. Det är otroligt fängslande. Alltså. Ja.
Det är en helt egen konstform, helt klart.
Då vandrar vi tillbaka till 1800-talets början och en skandal som innehåller mordet på en av USA:s grundlagsfäder i en för tiden så typisk duell.
Pardon me, are you Aaron Burr, sir?
That depends. Who's asking?
Oh, sure. Sir, I'm Alexander Hamilton. I'm at your service, sir. I have been looking for you.
I'm getting nervous.
Sir, I heard your name at Princeton. I was...
Ja, Roger. Det handlar om Aaron Burr och Alexander Hamilton. Den senare väldigt mycket mer berömd efter en succémusikal. Vad handlar det här om?
Ja, alltså själva musikalen handlar ju om Hamiltons liksom karriär kan man säga, och den slutar ju med duellen då mellan Aaron Burr och Alexander Hamilton, där Alexander Hamilton skjuter sitt skott rakt upp i luften för att han på något vis tänker att han ska göra en symbolisk duell, medan Burr helt enkelt döda Hamilton. Men man skulle också kunna säga att det här är egentligen bara början på den ännu mer fascinerande skandalen kring Aaron Burr. Jag menar, det kanske inte skulle bli en musikal, men en otroligt, jag tror inte det gjorts någon film alltså, men en otroligt spännande och tragisk film, eller kanske en tv-serie tänker jag om Aaron Burr, för att efter att det här hände så...
Vänta Roger. Jag vill bara, alltså du var så här, ska du spoila nu? Jag bara undrar, vem är det som spoilar mest i den här podden?
Jag tänkte så här, för jag var nämligen tveksam till det. Så tänkte jag bara så, om det var någonting som hände 1804.
Aha,
där tänker jag ändå gränsen.
Okej, okay, okay, okay. Du tänker att det är preskriberat,
Roger. Att dra en gräns.
Okej, Nej, men då kan du fortsätta på det spåret du var inne på, Roger. Jag ber om
där känner jag att gränsen ändå går. Och dessutom tror jag att musikalen marknadsfördes som... med den här duellen. Så jag tänker, sägs det i trailern så får man också lov att säga det.
Ah, okay.
I alla fall, efter den här duellen så stod Burr inte speciellt högt i kurs. Och redan innan dess så hade han ju varit vicepresident och också fått sparken. Thomas Jefferson var det väl som han var vicepresident för. Men inte fått sparken, men Jefferson gillar ju inte honom och på något sätt blev han utmanövrerad. Det visade sig också att Burr egentligen inte var nöjd med sin vicepresidentspost, utan han hade också kunnat tänka sig att han genom de här elektorsrösterna eventuellt också skulle kunna bli president. Som en sån person vill man kanske inte ha som sin närmsta man i det politiska livet. I alla fall, efter det här, vad gör man då när man har blivit liksom... utfrysen och det politiska livet lite grann i alla fall, och dessutom anses liksom som den som dödade Hamilton. Ja, man kanske funderar på om man ska bryta upp hela unionen som är USA. Man kanske ska få Louisiana på något vis och bryta sig ur. Man kanske ska invadera delar av Mexiko. Man kanske ska starta en egen liten armé. Man kanske ska tänka sig att man ska bli envåldshärskare i det här nya riket som man eventuellt skulle kunna starta. Man kanske tänker sig att man tar kontakt med britterna, alltså dödsfienderna till USA som man ju slogs mot för att vinna sin självständighet. Man kanske kontaktar dem och säger, vet du, nu kan jag, om ni stöttar mig så kanske jag kan hjälpa och bryta upp den här unionen. Ja, alla de här grejerna gjorde alltså Burr. Även om det, och jag menar, den här musikalen handlar ganska mycket om att han är en sån person som ingen riktigt vet vad de har och han vill inte riktigt säga var han står. Så det är fortfarande väldigt mycket som är okänt kring vad han egentligen planerade. Men han satte samman en egen liten milis. Det fanns olika planer på olika nivåer. Britterna svarade inte överhuvudtaget på hans förfrågan. Och det hela slutade med att han då hamnade i en rättegång för högförräderi och anses ha räddats då från den här domen genom att man gick tillbaka till konstitutionen, som man ju så gärna gör i USA fortfarande, och tittade helt enkelt på ordalydelserna kring högförräderi. Så det sättet ska han ha blivit räddad. Och lite också bonusinfo, för att komma med lite skvaller.
Verkligen, det är därför vi har den här podden.
Ja, men alltså det finns ju den här... I musikalen så byggs ju också konflikten mellan Burr och Hamilton upp en hel del i olika brevväxlingar där de förelämpar varandra. Författaren Gore Vidal, som jag intervjuade faktiskt en gång tillsammans med kollegan Stefan Ingvarsson, han ska ha drivit tesen att det som liksom blev droppen som fick bägaren att rinna över, det ska ha varit att Hamilton anklagade Burr för incest. Att han ska ha haft ett förhållande med sin egen dotter. Detta har dock inte kunnat beläggas, och efter att ha försökt fakta ganska andra saker som Gore Vidal har sagt, så kan man ju säga att han är en riktig så skvallerkälla. Men det där finns som en sån bakgrund, och dotterns roll är också mycket märklig, för hon gav sig ut på ett fartyg och skulle träffa sin pappa långt efter det här, och det fartyget försvann. Så det finns flera saker, tänker jag, här som man skulle kunna göra en slags, ja, men tänk på din favoritserie 24, kanske en 24 på 1800-talet.
Just det.
Fast då kanske mer månader än timmar. Men jag menar, det här är konspirationsteorier, det är förräderi, det är mystiska försvinnanden, liv och död. Jag menar, tänker att det är det man borde göra fiktion om.
Ja, Gina, alltså, det här är en fascinerande skandal. Och duell, det var ju inte igår vi såg, som tur är.
Nej, som tur är. Nu är det väl mer verbala dueller och en och annan politiker som skriker in i motståndares brevinkast. Och så. Just det. Men inte det här att de duellerar i gryningen.
Nej. Men Roger, alltså Aaron Burr, om jag har läst rätt så är han en av få amerikanska politiska skandalmän som också vistats här i Sverige.
Men det tror jag sker under det som skulle vara den sorgliga sista akten i filmen, kanske en del av ett montage. Han reste ju till Europa när han då till sist blev frikänd från det här högförräderiet, så reste han till Europa och vistades där ett antal år. Och det finns också de som säger att han fortsatte på något sätt att försöka få stöd för de här planerna på att skapa ett eget rike utanför USA, eller på något sätt bryta upp unionen under de här åren. Sen återvände han till staterna senare.
Men vet man något?
Jag tror inte att det blir huvudrollen faktiskt.
Nej, okay. Vet man något om vad han gjorde här i Sverige? Det kan ju gå dåligt om vi tänker på Descartes, även om det var liksom ett par hundra år tidigare. Men vad gjorde han här i Sverige?
Jag vet inte, men det känns som att du kanske vet, eller?
Nej, jag har ingen aning. Jag ställer bara frågor, Roger.
Det får bli till nästa skandalpodd. Jag har ingen aning heller, faktiskt.
Nej, vi får forska lite grann i vad
andra.
Ja, i vad Aaron Burr gjorde här i Sverige.
Du tänker den här tråkiga Sverigevinkeln, Lena. Så du vet, nu har jag bott i USA sedan januari, helt ointresserad.
Förlåt, Roger, jag ber jättemycket om ursäkt. Jag kommer inte ihåg att du var amerikan. Gina, alltså vi brukar ju prata om att det är ett väldigt hårt politiskt klimat i Washington numera. Men vad säger det här om hur det var då?
Ja, det säger att vi kan göra många avsnitt av Skandalpodden, känner jag också. Det finns mycket att prata om.
Verkligen.
Jag har bara skrapat på ytan.
Ja, vi har ju bara haft en skandal från 1800-talet, precis. Och precis. Inte en enda från 1700-talet.
Nej, vänta bara.
Tack för att ni var med, det var underbart. Christer Kinell var tekniker, Victor Mattsson var producent, Cecilia Schava, Roger Wilson, Gina Lindberg, jag heter Sara Stenholm.